Hallå, nu håller jag på att spela in här. Gud vad glad jag känner mig.
Det här är det första. Alltså, vi skulle samla material till vårat program när vi skulle sprida glädje. Och då tyckte du att jag skulle lyssna på Pluras senaste skiva, eller Eldkvarns senaste skiva som heter Svart blogg. Och jag blev så jävla irriterad av att höra Plura sjunga. Jag började lyssna på den här En ledig man i stan, eller vad den hette.
Det var ingen bra.
Nej, det var faktiskt ingen bra.
Men han, det är väldigt...
Och så är det så här, lite så här, gick ner limbo en regnig dag, ett rum med utsikt på hotell noir.
Men det regnade.
En ledig man, en brusten sträng, jag bad om eld men fick bara regn.
Men det är väldigt mycket regn i hans texter.
Kom en ledig man, kom ge mig eld. Alltså, och sen är det så här, alla är ingen i ett förlorat land. Så där är Ulf Lundell också. Det är så här, man, väg, ensam.
Jag kanske inte ska träffa honom då, jag hade nog inte gärna träffat.
Men jag tänker så här, varför gillar du blues för Bodil Malmsten då?
Nej, men jag tänkte bara att han tackade Bodil Malmsten för att hon hade sagt att det kom bra saker ur hans händer. Att han liksom tackade och sjöng till de här tjejerna. Sen var den väldigt pretentiös, men han sjöng liksom till de här tjejerna att han liksom ändå liksom tackade dem att han hade fått någonting.
Och då de här tjejerna och Bodil var en
Bodil
av dem?
Bodil Malmsten och Kajsa Grytt.
Jaha, fast fick Kajsa
Grytt? Kajsa, 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 sjunger han.
På Bodil Malmsten-låten? Mm. Jaha. Sen har jag kommit på, nu har jag spridit glädje kanske en och en halv vecka. Aktivt.
Ja. Men hur gjorde du då? Liksom? Eller hur kom
nej, men man går och sen så säger man så till människor så här, jag är på jättegott humör, säger man. Och så märker man att de också blir glada. Och sen om man har träffat någon och gått och ätit lunch eller någonting, så säger man så här, det var jätteroligt att äta lunch med dig. För att man verkligen tycker det också. Men att man säger där, vad duktig, vad bra det här blev. Och när jag har gjort det en och en halv vecka så här, då känner man så här att det är lite själv, det som jag skulle komma till efter, att det är lite självalstrande. Du vet att det fyller på sig själv, va? Det känner jag. Och jag har pussat barnen och sådär. Och barnen är helt chockade för att jag är mycket snällare än jag brukar.
Jag kan tänka så att min separation till exempel har lärt mig mer om psyket, människans psyke, än vad liksom 5 års terapi har gjort, va? Hör vad de säger egentligen. Hon kanske inte kan säga så här, förlåt. Eller han kanske inte kan säga fint gjort. För de klarar inte det. Då säger de så här istället.
Men det kan ju ändå inte bli mer än spekulationer. Då kan man säga så här, ditt jävla as, nu får du komma och tömma källarförrådet imorgon. Så kan man tänka så här, ja men vad betyder det egentligen? Det betyder så här att vi hade ändå liksom 10 fina år tillsammans. Det är inte säkert det betyder det. Om man tänker så här, ja men den där människan är bara känslomässigt blockerad och här finns det en undertext och den läser jag. Då mår man ju själv bättre, för då kan man ju tänka ut den undertexten själv.
Vi kanske ska skriva en bok.
Kanske ska skriva en
sprid
glädje. Det kommer ju så här Kai Pollack 2.
Sprid glädje med din Troikas.
Självhjälpsböcker är ju det är ju en extrem lågstatusgenre. Det fattade liksom inte jag, eller visste ingenting om. För det beror på att jag egentligen aldrig har läst några självhjälpsböcker och sådär, och känner liksom inte till det, men det har jag fått veta att det är så.
Hemma hos samhällsjournalisten Dan Josefsson, som tillsammans med terapeuten Egil Linge skrivit Hemligheten, från ögonkast till varaktig relation.
Ja, det var någon, på ett positivt sätt i och för sig, det var någon journalist i Svenska Dagbladet som skrev en artikel där de tyckte att den här boken eventuellt skulle kunna hjälpa till att höja statusen för självhjälpsgenren. Va? Jag visste inte då att den statusen var särskilt låg. Va? Men så har det ju varit då.
Vad associerar du till att sprida glädje?
När man verkligen känner glädje. Det är ju det här när man är liksom jävligt nära gränsen till någonting som är väldigt, väldigt ledsamt. Va? Kanske just den här glädjen att det finns hopp om att komma ur det som är ledsamt. Göra någonting åt det, liksom, att allt inte är kört och sådär. Då tror jag man kan bli... Då känner man riktiga, riktiga glädjen. Alltså.
Jag tänker på den här boken som du, Egil Linge, har skrivit, Hemligheten. Har den spridit glädje?
Ja, det har den ju verkligen gjort. Alltså. den har spridit jättemycket glädje. Vi får ju många sådana liksom, reaktioner liksom, att det här är det, liksom, det bästa de har läst, eller att det är liksom, att hela mitt liv kommer förändras nu och så här, va? Det är enormt mycket hopp, va? Men där är det ju just detta att i och med att den handlar liksom om vägar ur ensamhet, så förlöser den ju liksom ett enormt hopp och en enorm glädje liksom, också väldigt mycket kärlek, för folk berättar ju då att de har träffat någon och liksom, det var någon som fanns här hela tiden och jag har inte förstått förrän jag läste er bok att den här människan står här framför mig och jag letar någon annanstans och så här, fått sådana mejl, va? Men det som gör det liksom så starkt är ju just att det står verkligen på gränsen till någonting som är oerhört sorgligt, det vill säga ensamhet, som är det värsta vi människor egentligen känner till, va?
Vad krävdes av dig, tänker jag, för att vara den glädjespridaren, alltså för att kunna skriva den boken?
Ja, det var ju det här att jag var tvungen att gå i terapi själv ju, och uppleva den här omtumlande upplevelsen att saker och ting kan vara annorlunda, va? Att man inte måste resignera inför någonting som verkligen ter sig omöjligt att besegra. I mitt fall då det här liksom en sorts tröstlöst trampande i någon sorts ensamhet eller korta relationer som bara tar slut. Så jag visste inte vad jag tyckte att jag kunde göra någonting. Att det visade sig att man kunde, jag kunde göra någonting. Jag har egentligen velat gå in jävligt nära, va? Och det har gjort mig livrädd. För jag känner mig liksom som en liten, du vet, igelkott på en motorväg i det läget när detta kommer. Att jag har ingenting, och jag kan inte skydda mig liksom. Tänk om hon inte vill ha mig imorgon liksom. Allt det där har ju funnits inne i mig, va? Och gjort då att jag har liksom satt igång de här försvaren som egentligen bara kunnat, jag har haft ett försvar, lämna relationen. Sen insåg jag ju liksom att det här är ju en väldigt, väldigt dynamisk process, en relation. Det är ju två personer som kommer med sitt eget bagage och tillsammans skapar en helt ny sak som aldrig fanns liksom. En tillvaro som absolut inte har existerat tidigare, tillsammans. Och båda två förändras ju. Men jag är inte alls samma människa nu som jag var innan jag träffade Susanne och innan jag fick barn. Liksom. Att det har ju förändrat mig. Och den upplevelsen, det är ju den som liksom blev boken. Utan den liksom energin som jag hade med mig från den egna upplevelsen så hade jag aldrig kunnat skriva något sånt sådär. Därför så var det så att när jag gick i terapi så började jag redan efter några månader fundera på det. Först började jag fundera på om jag skulle sluta som journalist, va? Och bli psykoterapeut själv. Det tror jag inte är helt ovanligt kanske hos folk som går i terapi. Men så var det verkligen för mig. Och det sa jag också till Egil. Och då sa han liksom att nej för fan. Liksom det, nu är du ju du liksom inne i, nu svänger pendeln väldigt starkt. Ditt intresse blir väldigt starkt för det här, va? Men den kommer ju svänga tillbaka. Kanske inte hela vägen, men den kommer svänga tillbaka. Så du ska liksom ta inga beslut och ge upp journalistiken. Va? Men då liksom kom det väl till någon sorts medelväg. Liksom, där jag liksom började fundera på, men jag kanske skulle kunna liksom vara journalist. Men jag skulle kunna ägna mig mer åt de här frågorna. För då skulle jag ju få vara i de här frågeställningarna. Berätta om såna här saker som har att göra med liksom själen och vad en människa är och vad gör en människa lycklig och vad som gör en människa olycklig på långt ner, va? På basal nivå dit man inte kommer när man till exempel skriver om politik och skriver om ekonomi i allmänhet. Då är man liksom så långt borta från de där grundläggande frågorna.
Finns det några glädjespridare här då?
Jag ska säga om vi hittar någonting.
Velvet Underground.
Ja, det är ju, kan man ju höra, fast det är ju väldigt mycket smärta också. Fast jag blir glad av att de uttrycker det på sånt bra sätt. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do too. Stagecoach in the rain, and I'm doing the same. Saw you hanging from a tree, and I made believe it was me. I'm sticking with you,
'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do too.
I morse när jag lämnade min dotter på dagis så var det en bekant. Det var bara en annan förälder som sa till mig så här: vad fin du är i håret. Och jag har haft komplex för mitt hår, men jag blev så himla glad. För det var liksom så här som att, jag vet inte varför personer, vi känner knappast varandra. Och då tänkte jag som att, det är så liten grej, men jag blev så himla glad.
Mm. Alltså om man är jätteberoende av att få en massa med beröm och vara skitduktig liksom. Alla som är det vet ju att det varar så kort tid. Att det är liksom som en liten kick. Och sen får man nästan abstinens efteråt och mår ännu sämre. Liksom. Nästan som en drog.
Men jag tänker så här, att ibland är det lättare att höra så här att, gud vilket bra program du gjorde. Än, gud vad snäll du var.
Jo, men det tror jag. Jag tror liksom att också att om du liksom känner att du inte egentligen är så här värd att älska. Liksom, vilket är ju sånt som kommer utav den här taskiga anknytningen när du är liten. Liksom. Man går genom livet och är i grunden övertygad om att man är inte värd att älska.
Mm.
Om någon då kommer och säger, fy fan vilken bra person du är. Va? Det är ju det blir som en störning. För då är du inne och rotar i den där självbilden och det är smärtsamt och jobbigt. Och det är inte så att den självbilden upphävs av att någon säger att du är bra. Liksom. Utan det kan tvärtom vara att man skjuter det ifrån sig. Men om någon däremot kommer och säger, vilket bra program du har gjort. Då hamnar det på en nivå där man kan hantera.
Som känns liksom och som känns...
Men det är lätt. Om man ska lägga bröderna här i racepusslet så tror jag att man ska börja med deras randiga, nej, randiga det tröjor.
Nej,
det
här. Helt fel. Hallå. Det här är glatt. Hör.
Är det tv? Är det någonting som jag inte blir glad av så är det tv. Barnprogrammen är så jävla vidriga, så det är ju konstigt att barn orkar vara glada när de ser så mycket dålig tv. Nu börjar jag negga igen. Fy skäms. Jag är så himla glad att vi ska titta på tv. När jag sa sådana här saker när jag var i min kärnfamilj så sa de så här. Jag kunde inte säga någonting snällt utan att de trodde att det var ironiskt.
Mm. Men
hur hamnar man där? Då är det är skitsvårt att sprida glädje om folk bara tror att man är ironisk.
Kolla här, Abba.
Ja. Ja, titta. Ja. Jag tog en lapp igår. Här, konsthallen i Botkyrka. Välkommen till Geofobutiken. Dit tänkte jag att vi skulle kunna...
Ja, vad är det? Man får höger. Nu är vi Tumba. Det regnar lite.
Vi ska gå till Geofo på Botkyrka konsthall. Och för att kunna få någonting så måste vi ge någonting av er. Den logiken är du med på, va? Man får ingenting om man inte ger någonting först.
Nej, men att visst. Ja, precis. Absolut. Nej, vi måste köpa någonting på pressbyrån.
Nu blev du ändå typ liksom insugna i det här materialistiska tänkandet som vi skulle ut ur. Man blir faktiskt...
Saker kan man inte bli glad av.
Jo, det kan man. Vi ler lite, tror man får stryk om man är på folk man inte känner. Kolla nu.
Nu ska vi åka till rulltrappan.
Vi tittar på alla i rulltrappan och så ler vi.
Hej.
Vi inte blinkar.
Vad fint det var här.
Vi blinkar inte med ögonen, men vi ser så här snälla ut.
Men du sa någonting så här tidigare, så att det går inte att sprida glädje i sin familj.
Nej, för det är jättesvårt, för att man ser någon där människorna alldeles för ofta. Och sen när man har halkat in i en så här familjestruktur. När jag har försökt vara snäll i min familj och mot så här permanenta pojkvänner, så tror de alltid att man vill ha någonting av dem. Hellre så där, att man har en baktanke om man är för trevlig.
Och det gäller att hålla modet upp hela tiden också om man ska sprida glädje. Nu har jag köpt ett 12 par strumpor. Och då tänkte jag att jag skulle då, för 100 kronor, det var väldigt billigt. Och så tänkte jag att jag skulle gå och att ett par skulle jag lämna in. Men då kan jag bli lite snål sådär. Jag tänkte, ska jag göra det? Jag fick ju så himla många billigt. Att jag liksom, kan du känna igen det? Att man liksom blir lite snål ibland. Och tänker, nej, men jag tänker ge bort strumpor, men jag blev väldigt glad. Det var ju otroligt billigt. Men du, 12 strumpor för 100 kronor.
Ja, det var otroligt. Jag var skitglad för 10 minuter sedan. Nu är jag helt kommit av mig.
Det här vi ska gå in. Botkyrka konsthall, Tumba bibliotek. Nu går vi in. Vad är det här som är geofobutiken?
Men det spelar ingen roll. Om man lämnar en billig liten grej så kan man ta en dyr grej.
Mm, absolut.
Är det, blir folk gladare av det om de känner att de har gjort ett fynd sådär? Att de lämnar något som kostar 14 kronor så fick de något som kanske...
Det är lite olika. Många blir väldigt glada av att ge också. Av att lämna saker.
Okej.
Okay. Och hur märks det liksom? Men de pratar
med de kommer tillbaka med fler saker som de vill bli av med hemifrån.
Men du skulle ge någonting?
Ja, men jag ska ge den här. Den var inte så fin. Men när jag har faktiskt köpt den precis på rean på Lindex. För jag hade, är det okej att man...
Absolut, absolut.
Jag har inget förhållande till den. Nej, jag har inte få det.
Jag ska ge en strumpa. Men då hänger den så syns den.
Jag lägger min.
Men nu frågar jag vad man ska ta.
Jag heter Johanna Molvin. Jobbar här som curator för program och pedagogik. Och tanken med utställningen, eller med den här geofobutiken, det är att vara ett program som relaterar till utställningen La Tierra Salvaje. Det är en utställning där 3 konstnärer har jobbat med frågor kring vår konsumtion och överflödet i samhället och hur vi lever idag. Det är en konstnär, Dilon Prisolik från Lagos i Nigeria. När han samlar in material från människor så är det ju med i termen av brist. Att där tar folk tillvara på saker och bygger nya grejer. Allt från plåtskjul till redskap och så. Medan här har vi ett annat typ av överflöd och att vi, när Marcus Mortensson och Valeria Montecolci, som de 2 svenska konstnärerna, när de frågar folk om material, saker de har tänkt slänga, så blir ju folk tacksamma att någon kommer och tömmer deras källare. Eller, ja, man har motvilja till att slänga.
Det är jobbigt att slänga.
Ja.
Det är jättejobbigt.
Mm. Det är spännande att det blir det här att de själva får värdera grejerna. För att det är ju, det enda vi säger är att ja, ta med dig någonting du inte behöver. Och ta med dig hem någonting du behöver. Så att det är det som är värdet. Liksom. Att det är behovet som avgör. Det är inte ha-begäret i sig som kanske annars är det som styr när man går och shoppar här nere i centrum. Mm. Liksom. Och också att man, det är även tjänster så att det här med att nej men jag har ingenting. Nej, men då kanske du kan någonting. Det var en kvinna som satt sig ner och skrev en dikt. Den gick väldigt snabbt.
Men den hade hon skrivit på ett papper.
Ja, visst. Mm. Så att den blev bortbytt mot... Det är en loggbok här så att man kan följa...
Det är jättefint att man, hon gav bort. Så var det någon som
tog den? Ska se vad hon bytte mot. Igår var här en reklambyrå, en av Stockholms mest framgångsrika reklambyrå. Så det var väldigt roliga byten här. Det var en Pawn Pilot, den står där. Vi håller på att ladda det. Den byttes mot en...
Vad är det för något?
En Pawn Pilot är ju en sån här minidator kan man säga. En jätte... bra och värdefull grej. Den byttes mot en kruka. Som stod här.
Ja.
Så här är gett och så är det fått. Så en dikt mot en jojo mot...
Slitna saker, men vad står det?
Lite saker kanske.
Lite saker.
Svart kofta.
Kan man bli så här också att man liksom, men ska jag få, alltså det här att man kan liksom ge någonting mindre och hämta någonting större?
Ja, visst, det är behovet som styr värderingen. Det är ju inte så att säga vad det kostar i butiken, utan och sen är det många som kommer hit och bara ger. Ja, det är lättare att ge än att få. Det sådana här bytesringar och det här LETS, Local Exchange Trade System, de har oftast åkt dit för det, att det är ju bytesringar som alternativa ekonomier som finns runt om i världen. Där kan det ibland falla på att folk har lättare för att ge än att vilja ha grejer. Så att,
jag tycker fortfarande fascinerande att det är jobbigt att få. Att ge, eller lättare att ta.
Det är en konstnär som heter Elin Wikström. Hon gick runt och försökte ge folk pengar. Ja, jättesvårt hade hon att... folk blir misstänksamma. Om jag tar emot det här, vad krävs det gentjänst?
Att de är tvungna att lämna ifrån sig.
Ja, de blir provocerade.
Eller att det är något där som kommer att komma något efter. Som kommer att göra ont. Sådär, att det finns ett baktanke med det.
Mm.
om man har ett par strumpor så känns det väldigt jobbigt att ta en sån här panpilot, tycker jag.
Det kan du ju faktiskt göra.
Du känner man sig att man är liksom, de har ju snott, de har ju liksom...
Känns som att du har snott den då?
Nej, men det är som att liksom, det är snålt. Jag drabbas av någon slags snålighetstanke då. Att det är ju snålt, här lämnar jag ett par strumpor så tar jag en sån här.
Ja, men om du behöver den så...
Ja, jag behöver den naturligtvis. Ja. Ja, men då tar jag den här och så känner jag efter lite grann hur det känns då liksom.
Alltså, finns det liksom byten som är moraliskt sämre än andra?
Ja, det var väl det vi var inne på nu.
Anita, 79 år, som bor här i Tumba, hon kom förbi och med lappen också. Hej, med den här kjolen har jag dansat salsa på Kuba många gånger för länge sedan. Den har varit mitt käraste plagg, men nu kan jag inte ha den längre. Ta den om ni vill ha den. Hälsningar Anita.
Men det är den kjolen
ja.
Då?
Som alla... Och hon kommer in här och hänger rätta till den. Hon är jätte... Det har ju blivit konst, ja, den här kjolen nu. Så att det, istället för att hamna i någon soptunna eller förlora sin berättelse, att här får den leva vidare.
Jag ser julgransbollar, ser ut som. Såna här julgranskulor i guld.
Och en svart korsett.
Och ett upp- och nervänt huvud i någon slags... Är det ett huvud? Nu kommer vi in i en annan avdelning.
Annette rullar ner för backen. Hon har äggen i fickan och sen rullar hon. Det är bara så fantastiskt som det kan bli. Snyggt också. Det är bara nu som sånt kan ske. Dö är det ingen som ska göra. Det var förr det som man dog. Sånt gör man inte längre. Gammal ska man inte behöva bli. Knappt äldre, sjuk blir man inte. Säg det, Annette. Säg det då. Att sjuka ska vi väl inte behöva bli. Gå sönder ska vi inte. Vem är det som ska lova oss detta? Nu är det tid för uppståndelse och försäkringar. Den är dyr, men den är grann. Vi ska aldrig gå sönder mer. Du kan inte rulla så då. Du kan inte rulla så. Med ägg i fickan. Visst är det snyggt. Men det är mycket, mycket farligt. Säg den försäkring som gäller då, Annette. Du måste läsa det finstilta innan du rullar. Annars står du där sen. Söndrig och lyckligast av oss alla. Jag heter Lina Ekdahl. Och är poet.
Varför heter boken, eller det kanske man inte kan fråga, men nu frågar jag det. Varför heter boken Sprid glädje på Sjömansgården, Annette?
Den heter så för att jag satt på Sjömansgården under en period. Sjömansgården är ett ställe som tillhör Sjömanskyrkan i Göteborg. Och där är en väldigt speciell stämning. Det var en som sa till mig, men är det inte lite... unket på Sjömansgården, och det är lite unket på Sjömansgården, men det är det som är det fina, för att man kan få vara där även när man känner sig lite unken. Och jag satt där under en period när jag var så trött på att sitta i min lokal och skrev, och då var det så att det var inte så att Annette var där och spred glädje, men det fanns liksom, hur ska man säga, det var... Ja, det var olika som spred glädje på Sjömansgården, mitt i det unkna. Och det kan vara så att någon hette Annette.
Du skriver att Annette sprider mera glädje än prästen, men han sprider också glädje.
Jo, precis, vad glädjen kan ju komma där man minst anar det. Kan vara en präst. Det är just det, Sjömansgården tillhör Sjömanskyrkan, va? Så prästen, han kommer ner då och då. Och det är väldigt roligt att han gör det, tycker jag. Men det kommer även andra ner och in där.
Och sprider glädje.
Alla sprider inte glädje. Och det är det som är det fina också, att man inte måste sprida glädje. Att det inte finns den... Det finns liksom inget krav där. Men om man har lust och om man känner så kan man. Annars kan man bara sitta och tyst. Man kan också sitta och prata för sig själv. Vilket är väldigt fint. Det är inte många ställen där man kan göra det utan att någon tittar konstigt på en och så.
Tycker du att det finns någon sorts tvångsmässigt glädjespridande? Du sa det här att man behöver inte sprida glädje på Sjömansgården. Hur tycker du att det är med glädjespridandet? Så här, var ska man sprida den?
Nej, men alltså, det går ju inte att ha ett krav att man ska sprida glädje. Det blir ju jättekonstigt. Och det finns ju väldigt mycket jobbigt med det. Alltså, man ska vara positiv och man ska vara check. det handlar ju inte om det. Det handlar ju om någonting som är mycket, mycket större. Det handlar ju liksom om att hitta glädjen mitt i det där unkna. Och när det faktiskt känns kanske ganska jobbigt. Och så mitt i det så kanske man hittar en glädje ändå. Den här är inte torsdag. Glädjen i en svart Volvo. Sträckan Göteborg-Kungälv. Gissar mig till en god natts sömn. Utanför flyttar fåglarna. Hur kan de veta vart de ska flyga? Och att de också orkar utan att vila. Utan att så mycket som att ens tänka på att sätta sig en stund. En god natts sömn blir det inte. Förföljs av gamla klasskamrater. Det blåser också alldeles för mycket och för hårt. Kanske är det bättre att flytta, byta miljö. Samtidigt så vet du vad du har, men inte vad du får. En relativt dålig sömn för det mesta. En glädje sträckan Göteborg-Kungälv. Ska ta och köra den sträckan igen. Göteborg-Kungälv. Kungälv-Göteborg. För jag tänkte på också vad med den här boken, varför den heter så. Det är ju faktiskt nästan min sorgligaste bok, känner jag, den här boken.
Nej,
72, ja.
Den är kort.
Ja, just det.
Den är tisdag.
Mm, det är tisdag, ja. Tisdag. Falukorvsbitar i fickan. Gå runt med det. Ifall någon, en hund eller så, visar sig vara duktig. Vi måste tro det. Vi måste tro på honom. Stå upp för honom. Och vi ska inte se. Vi ska inte se hur det går. Det krävs mer än så.
Finns hunden för att glädja sin ägare? Eller finns ägaren för att glädja hunden? Förstår du?
Mm. Mm.
Nu börjar vi.
Mm. Nu börjar vi. Mm. Hunden finns självklart för att glädja ägaren. Och man är en dålig ägare om man inte lyckas göra hunden glad.
Hur märker man om hunden blir glad?
Ja, det är mycket enklare än med folk. Alltså, hundar viftar på svansen.
Och då vet man
det? Då vet man. De kan inte vifta på svansen och vara arga på samma gång. Man ser på dem när de är glada. Plus att de gör allt annat som människor drar sig för. Slickar det i ansiktet och hoppar på det. Och...
På Finlandsinstitutet med chefen Bengt Packalén och Henriette Zorn, frilansjournalist. De har haft hundar.
Alltså jag tror att det är en av anledningarna till att hunden sägs vara människans bästa vän är att den inte har liksom någon filter däremellan. Alltså, vi kan ha traumatiska förhållanden till också våra närmaste och våra bästa vänner och alltihop och liksom problematisera vår relation. Okej, jag är glad att du kom hem äntligen. Liksom, fast jag egentligen är förbannad över att du inte ringde och sa var du höll hus. Men hunden är alltid glad. Liksom. Ju längre du har varit borta, desto gladare. Det finns liksom inget moment av att problematisera relationen. Är den glad så är den glad.
Men man behöver inte gå i terapi liksom, för att det är en komplicerad relation till hunden. Är man så?
Nej. Men jag skulle också bara tänka, jag tänkte på det där med att den blir glad när man kommer. Men den blir ju också väldigt, den visar väldigt tydligt att den blir ledsen när man går. Då deppar de ihop.
Ja, inga låtsas.
Nej.
Det, alltså, jag tror vi skulle behöva såna vänner också. Det skulle bli liksom rakare rör. Alltså människor emellan. De fyller något tomrum där. Alltså, det blir någon slags stoppning i ens relationer. Både till andra människor och till sig själv. Alltså, på det sättet kan man ju säga att de verkligen har en terapeutisk funktion. Jag ser att du frågar att behöver man gå till terapi för att klara hunden. Snarare så om man ska skaffa sig en hund så behöver man inte gå till terapi.
Blir relationerna till människorna mindre kantiga om man filtrerar dem genom hunden?
Ja, det blir. Alltså jag tycker att under de år som vi hade hund så var jag en snällare, bättre och tolerantare människa. Och det tror jag direkt hänger samman med hundarna. Man ser inte skiten hemma på samma sätt som man gör nu. Hundar drar in ganska mycket smuts. Men det lär man sig leva med och tycker inte att det är något märkvärdigt. Nu tycker jag det är ganska jobbigt med grus.
Tänk så skönt att kunna säga att är det inte fantastiskt vad de där hundarna släpar in istället för att säga nu har vi inte dammsugit på 2 veckor. Så att,
men då har ni inte hund längre alltså?
Nej, men alltså vi talar om hundarna i bestämd form och den ena hunden dog för 4 år sedan minst och den andra dog våren 2002. Och de är i högsta grad närvarande liksom i vårt interna samtal. Alltså de är en del av bekantskapskretsen eller vänkretsen också efter sin död. I ärlighetens namn så finns det människor i bekantskapskretsen som vi talar mycket mindre om än vi talar om våra döda hundar.
Jag tänkte, är de bra tröstare?
De är väldigt bra tröstare. Det har hänt flera gånger när jag har suttit hemma och var helt förtvivlad och storgrät. Då att de kom och la sig in till, eller den ena hunden la liksom sitt huvud i mitt knä och bara var nära. Mm.
Jag har haft hund hela mitt liv.
Kan du komma ihåg alla hundarna, vad de heter? Kronologiskt.
Jag konstaterar att efter ett halvt sekel så har jag nu glömt namnet på den första hunden. Och det kanske nu beror mer på min ålder nu och på vad minnet gör mig än att hunden skulle ha försvunnit i övrigt. Den hunden har ett mycket speciellt minne. Det är en finsk spets och den lossnade massor med päls ibland. Och min mamma samlade ihop alla de där mjuka ulltottarna och så stickade hon vantar åt mig av hundpäls. Det var otroligt mjuka och sköna. Jag liksom kan nästan känna mot huden fortfarande när vi talar om det. Det är en absurd grej egentligen. Vantar av hundpäls.
Det är lite fint. Hade du dem kvar länge? Kommer du ihåg var de tog vägen sen?
De blev ju väldigt snabbt för små, men jag vet att det måste ju vara mamma snarare som sparade dem, för att hon tyckte väl också att det var lite komisk grej. Så att de fanns i en byrålåda sådär 40 år senare, det vet jag, det minns jag fortfarande.
Kan ni känna ibland att de där människorna skulle vara betjänta av en hund, att man skulle vilja ordinera en hund?
Jag har aldrig tänkt på det som så, men alla människor ska inte ha hund. Man ska inte utsätta hunden för alla människor. Det är somliga människor som hundarna mår bäst av att inte vara hos. Mera ni undrar.
Men vad hette hon?
Florence Foster Jenkins heter hon.
Men berätt, vem var hon nu då?
Var en amerikansk sopran som genom sin totala avsaknad av musikalitet och sångförmåga blev musikhistoriens stora oefterhärmliga skräckexempel. Hennes spontana intonationsteknik, oväntade tonårsbyten och pulsbefriad rytm i kombination med ekvilibristisk uppvisning av höga toner.
Hemma hos Sofia Bergböhm som är skådespelare och sångerska.
Som enbart i undantagsfall sammanföll med originaltonbilden, kom inte att överträffas av senare sånggenerationer.
Men hon ordnade så här konserter och
ja, hon hade hon hyrde Carnegie Hall och det var helt proppfullt med folk som stod och liksom ville ha biljetter till den här konserten bara för att se henne sjunga så där fruktansvärt falskt, och så sprang de liksom ut och in i dörrarna och skrattade och skrek, fast hon trodde att de liksom var så här bara upprörda över att det var så fint. Där kan man ju verkligen snacka om att sprida glädje. Rent konkret, eftersom folk skrattade som att de höll på att liksom dö. Hon ska hitta det åt henne, inte med henne. Hon dog 1944.
Du sjunger mycket. Mm. Och då tänker jag så att med sångrösten kan man sprida glädje. Och vad har du för förhållande till det?
Ja, jo, men jag tror i alla fall, eller jag vill tro att när jag är som mest i liksom min musikalitet, eller mitt musicerande och min känsla liksom i sången och sådär, så tror jag att det smittar av sig på andra på något sätt. Och gör inte det så spelar det egentligen ingen roll, för att då är i alla fall jag glad på något sätt. Men, så.
Hur märker du att det går in folk det du gör?
Ja, jag vet inte. Jag inbillar mig att man kan se, att jag kan se det på något sätt i ansiktet på människor. Ansiktena liksom förändras på något sätt. Man slappnar av och liksom ögonen blir stora. Man, liksom, det är någonting som blir smälter på något sätt. Eller som, jag brukar titta ganska mycket på publiken när jag sjunger. Eller liksom jag, ibland så tittar jag nästan för mycket och då får jag liksom, för då blir jag fokuserad på fel sak. Jag sjöng för mina klasskompisar för några veckor sedan. Och då var det en klasskompis som började gråta. Det är ju liksom det mest påtagliga när någon börjar gråta. Det största bekräftelse på att man har berört någon, det är att den personen har blivit ledsen. Inte sprida glädje utan sprida sorg istället. Fast det är också en sorts glädje. Eller att man har öppnat, liksom, att det har öppnat något känslorum igen. Att man har nått fram till någon på något sätt.
Nu är vår kärlek som en saga, som en film för länge sedan. Jag minns början, jag minns slutet, vissa scener minns jag än. Hur det snöade om våren och du köpte en ballong. Hur jag frös av mina händer och vår första kyss var lång. Och att fåglarna var tysta och att solen verkar blind. Hur det snöade om våren, så kall var vårens vind. Och den vinden minns jag väl, det är vinden i min själ. Du gick ifrån mig för du sökte ju en kropp, men fann en själ. Var det det att jag älskar dig för evigt som var fel? Vinden kommer dig, min vän. Vinden gick med dig igen. Du är vinden i min själ.
Om man inte kan vara kompis med sig själv då liksom, sprida lite glädje i sig själv, då spelar det ingen roll var man är någonstans. Då hjälper det liksom inte.
Man kan ju bli mer urlakad i stan. För att det är som många människor som tuggar på en. Om man är på landet så är det ju bara träden och sådär. Och knappt det. Så att då kanske man inte behöver falla ihop på mattan i tamburen när man kommer hem. För att man inte, de har inte tuggat på en hela dagen. Och tagit den glädje man eventuellt hade på morgonen ifrån en. Spridandet av glädje tar ju fullständigt kål på en, har vi kommit på nu. De är skittrött. Nu har jag faktiskt slutat. Jag kommer på att det finns ingen glädje, det finns ingen kreativitet i glädjen. Alltså om man tänker så här, man läser tidningen så är det så här, Olle Ljungström, det är roligare att läsa om Olle Ljungström och det är roligare att läsa om Medea än om Victoria och Daniel. Alltså det är ju intressantare med liksom någon skaparna som har kommit ur kramp och det är ju heller och någon sorts gammal tragedi.
Det kan vara glädjespridande. Det är ju som den här filmen om Patti Smith som jag såg igår. Då berättade hon här att när hennes bror dog, att det var en period på början på 90-talet när alla liksom hennes omgivning så här dog. Hennes man, hennes bästa vän, hennes bror. Och då när hennes bror dog, då sa hon någonting som var så himla fint. Det var att hans goda sidor gick över henne. Och det var ju väldigt fint. Det var ju glädjespridande. Att någonting som var väldigt jobbigt kunde vara liksom
Så tyckte jag att det var fint att hon åkte runt med Robert Mapplethorps aska. Alltså, hon kanske inte sa att han skulle få se nya saker när han var aska, men alltså att hon tog med sig honom till andra ställen.
Hon tog ut så här askan och sa så här: det här är kvarlever, det är skillnad på kvarlever och aska, sa hon. Hällde hon ut lite ur den här lilla urnan som hon hade.
Men tog hon inte med sig honom till nya ställen också? Eller kvarlever hon?
Hon fick följa med då när hon reste.
Jag blev glad över att Olle Ljungström, som jag såg den här dokumentären om honom, som gick på bio, som har gått på tv nu också, att nu lyssnar jag igenom alla mina Olle Ljungström-skivor, och då blev jag så himla glad över att Olle Ljungström kunde skriva så korta, bra meningar, som den här meningen som jag, fast den är inte så kort i och för sig, så här: Gud uppfinn ett nytt som gör det lätt att hålla ut för de som väntar. Det tycker jag är jättefint. Det blir jag glad över.
Jag tänker den här, man kan känna sig fel som fan, som en tysk indian.
Jag blev så här otroligt glad på ett sorgset sätt över den här Olle Ljungström-filmen.
Det var bra sagt. Glad på ett sorgset sätt.
Så att jag skulle vilja tacka Olle Ljungström, det är det sista jag ska säga om att sprida glädje. För han har fan med spritt lite glädje, fast han har mått asdåligt själv.
Vi tackar Olle Ljungström.
Cigarettes.